lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Nästa steg på vår vandring, Vägen genom Bibeln, blir alltså tredje Mosebok kapitel 6, som vi skulle kunna kalla för speciallagar eller regler för präster som gör tjänst vid altaret. Kapitlen 6 och 7 innehöll bestämmelser och förordningar för olika offer, och tema i kapitel 6 är brännoffer, spisoffer och syndoffer. Och eftersom prästerna tjänstgjorde vid altaret, tog de del i allt som blev offrat på brännofferaltaret. Allt det här är en skugga av den himmelska verkligheten, där Kristus, vår store överste präst, gör sin tjänst. Eftersom varje överste präst tillsätts för att bära fram gåvor och offer, måste också Kristus ha något att bära fram. Om han nu vore på jorden skulle han inte alls vara präst. Där finns redan det som ska bära fram de gåvor och offer som lagen föreskriver. Det gör tjänst i en helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska. Därför fick Moses, när han skulle bygga tabernaklet, denna befallning från Gud: se till att du gör allting efter den mönsterbild som du fick se på berget, som det står i Hebreerbrevet 8, verserna 3-5. Det finns också en annan viktig detalj här, nämligen Kristus är inte bara prästen, men han är också offret. Han offrade sig själv. Därför säger Kristus när han kommer in i världen: slaktoffer och spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig. Du har ingen lust till brännoffer och syndoffer. Då sade jag: här kommer jag för att göra din vilja, Gud. I bokrullen är skrivet om mig. Först säger han alltså slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begärde du icke, och du har ingen lust till dem. Ändå föreskriver lagen att dessa offer ska bäras fram. Sedan säger han: här kommer jag för att göra din vilja. Han upphäver det första för att sätta det andra i dess ställe. I kraft av denna gudomliga vilja har vi blivit helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra präster står där dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär om och om igen fram samma offer, vilka aldrig kan ta bort några synder. Men Kristus har burit fram ett enda offer för synden och sedan satt sig på Guds högra sida. Det måste vi ha klart för oss idag. För det finns många, många religioner som har både detaljerade och omsorgsfullt utarbetade ritualer med processioner, dräkter och ljus och olika rutiner. Jag tror att i många kyrkor gör vi en massa som överhuvudtaget inte är värt att syssla med. Gud är ande, och vi måste tillbedja honom i ande och sanning. Gud har uppenbarat det genom de andliga sanningar han visar oss i Hebreerbrevet, så att vi ska förstå det. Vi har en överste präst i himlen, och han är verksam idag. När det står att han satt sig på faderns högra sida, betyder det att frälsningsverket är fullbordat. Precis som det står om fadern, att han vilade på den sjunde dagen. Det betyder inte att han var trött och inte orkade göra något, men det betyder verket var fullbordat. På samma sätt är det med Kristus. Han är inte trött, som det står i Saltarsalmen 121. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Kristus är i verksamhet idag. Han lever och verkar vid Faderns högra sida för att bevara oss till evigt liv. Därför borde du och jag alltid hålla kontakten med honom. Det är verkligheten. Det är andligt. Problemet idag är att vi kommit bort ifrån den nära kontakten med den levande Kristus. Han är inte längre en realitet för oss. Jag kan inte undgå att tänka på den gamla färghandlaren Oskar Hansson i Oslo. Han dog 1984. Varje gång jag mötte honom, vare sig det nu var i färghandeln eller på ett möte eller på gatan, så hade jag liksom en känsla av att han just kom från ett nära personligt samtal med Jesus. Eller som han presenterade sig första gången jag mötte honom, Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Jesus Kristus var en realitet i Oskars liv, och Gud välsigne hans minne. Vi ska nu läsa de 7 första verserna i tredje Mosebok kapitel 6. Och Herren talade till Mose och sade: om någon syndar och begår en orättrådighet mot Herren, genom att han inför sin nästa nekar angående något som denne har anförtrott honom eller överlämnat i hans hand, eller angående något som han med våld har tagit, eller genom att han med orätt fråntar sin nästa något, eller genom att han, när han har hittat något borttappat, nekar till det och svär falskt i någon sak, vad det nu må vara, vari en människa kan försynda sig, så skall den som har syndat och därmed ådragit sig skuld återställa vad han med våld har tagit eller med orätt tillägnat sig, eller det som har varit honom anförtrott, eller det som varit borttappat som han har hittat, eller vad det må vara, varom han har svurit falskt. Han skall ersätta det till dess fulla belopp och lägga till femtedelen av värdet. Han skall ge det åt ägaren samma dag han bär fram sitt skuldoffer. Ty sitt skuldoffer skall han föra fram inför Herren, en felfri vädur av småboskapen, efter det värde som du bestämmer, ska han som sitt skuldoffer föra fram till prästen. När så prästen bringar försoning för honom inför Herrens ansikte, då blir honom förlåtet, vad han än må ha gjort som har dragit skuld över honom. Här vill jag repetera något som jag sa i det förra programmet, nämligen det här. Det är viktigt för oss att vi lägger noga märke till att när det gäller förbrytelser mot vår nästa, så har Gud en sådan omsorg för vår nästa att han betraktar det som en förbrytelse mot honom själv. För de här verserna avslöjar att synd emot vår nästa eller vår granne, det är synd emot Gud. Eller som Jesus uttryckte det i bergspredikan, Matteus 7:12. Därför, allt som ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. Ty detta är lagen och profeterna. Det blir kallat för den gyllene regel. Men det är mer än det. Det är Guds eget ord. Några konkreta exempel blir uppräknade, och för att vi ska förstå att det omfattar mycket mer än det som blir nämnt här, så sägs det i slutet av vers 3. Vad det nu vara må, vari en människa kan försynda sig. Och vi lägger märke till att det var nödvändigt med en återbetalning. det vill säga full ekonomisk ersättning för den förlust som någon fått på grund av denna synd. Och det andra vi lägger märke till är att full återbetalning plus en straffavgift på en femtedel, det vill säga 20%, är inte nog. Det var absolut nödvändigt, men det är inte nog. För försoning med Gud skedde inte förrän prästen bringar försoning för honom inför Herrens ansikte, som det stod i vers 7. Alltså, full återbetalning. Sedan ska prästen bringa försoning. Då båda dessa saker skett, var det sonat. Tredje Mosebok, kapitel 6, verserna 8 och 9. Och Herren talade till Mose och sade: befall Aaron och hans söner och säg: detta är lagen om brännoffret. Brännoffret ska ligga på altarets härd hela natten till morgonen, och elden på altaret ska därigenom hållas brinnande. Även det här kapitlet är fullt av detaljer som vi inte först och främst ska försöka förstå med hjälp av våra mänskliga spekulationer. Men låt oss be om att den helige ande ska uppenbara dessa sanningar för vårt hjärta. Så snart hjärtat börjar ana den sanningen, att varje detalj, varje förebild avspeglar Kristus, så kan vi med andlig intresse dröja inför den allra minsta detalj. Brännoffret skulle ligga på altaret hela natten till morgonen, och elden på altaret skulle därigenom hållas brinnande. Så ska trons eld alltid brinna i den troendes hjärta. Och eldens fasta näring är Kristus och hans försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse. All uppriktig bön och tro tillägnar sig detta offer och bär fram detta offer på nytt och på nytt igen. Och när människan i bön dagligen bär fram detta offer för Gud, så offras genom detta också den bedjandes hjärta, ja, hela hans liv. För Kristus och den troende kan inte skiljas från varandra utan att trons eld slocknar. Skriften säger: därför förmanar jag er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att bära fram edra kroppar som ett levande offer. Ett offer som är heligt och i enlighet med hans vilja. Detta är er andliga tempeltjänst. Men jag har en känsla av att när vi lagt oss själva på Herrens altare och elden blir hetare, då kryper vi ner ifrån altaret igen. Jesus gjorde alltid det som var Faderns vilja. Det gör inte jag alltid. Det var ju just detta det handlade om när Gud genom profeten Samuel låter kung Saul veta att Gud har förkastat honom. Det står i första Samuels bokens 15 kapitel, verserna 22 och 23. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Det är nödvändigt att vi på nytt lägger våra liv på Herrens altare. Har vi mottagit förlåtelse och frälsning, må Gud verkligen bevara oss ifrån tomma gärningar. Som det står i Johannes 6:29. Jesus svarade dem: detta är den gärning som Gud begär att ni ska göra. Tro på den han har sänt. Vi fortsätter i tredje Mosebok kapitel 6, verserna 10 och 11. Och prästen skall klä sig i sin livrock av linne och klä sig i benkläder av linne för att det må skyla hans kött. Därefter skall han ta bort askan vartill elden har förbränt brännoffret på altaret och lägga den vid sidan av altaret. Sedan skall han ta av sig sina kläder och klä sig i andra kläder och föra askan bort utanför lägret till en ren plats. Gud gav detaljbeskrivning av prästens kläder för att det må skyla hans kött, stod det i vers 10. Det talar om att köttet måste vara helt täckt, undangömt. Det finns inget av köttets gärningar, alltså ingenting av det som människan kan göra som är acceptabelt för Gud. Endast den frukt som skapas av den helige ande är till behag för Gud. Och det måste ske genom den helige ande i våra liv. I Galaterbrevet 5 står det i verserna 22 och 23. Men andens frukt är kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet och godhet, trofasthet, saktmod och självtukt. Mot sådant är inte lagen. Efter att ha tagit bort askan ska han alltså byta kläder, ta på en ny och fräsch dräkt. Det här var en ständig påminnelse om syndens totala förorening. Altarets aska talade om domen över synden, där till och med askan var smittad. Askan måste föras bort till en ren plats. Vilken stark bild på syndens förorenande smitta. Så påminns på nytt från vers 12 att elden på altaret ska hållas brinnande och aldrig får slockna. Och det skulle också påminna oss om att Gud är en förtärande eld för all synd. Att Guds eld alltid brinner. Och att den som förkastar Guds frälsningserbjudande genom Kristus står under Guds vrede. I Johannes kapitel 3, vers 36, så säger Jesus: den som tror på sonen, han har evigt liv. Den som icke lyder sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom. Vilken kontrast, att förbli under Guds vrede, eller få alla sina synder gjorda till aska och leva i Guds gemenskap. Och till sist en evig härlighet.
Från frälsaren på korsets stam ljus faller på min dräkt. Då träda syndens fläckar fram, jag blir med rövarns släkt. Men han som var mot rövaren god, han tor mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud.
Tredje Mosebok, kapitel 6, verserna 14 och 15. Och detta är lagen om spisoffret. Arons söner ska bära fram det inför Herrens ansikte till altaret. Och prästen ska ta en handfull av det, nämligen av det fina mjölet som tillhör spisoffret, och av oljan, dessutom all rökelsen som ligger på spisoffret. Och detta som utgör själva altaroffret ska han bränna på altaret till en välbehaglig lukt för Herren. Även här riktas instruktionerna till prästen. Den som offrar är en tillbedjare som står inför altaret och gläder sig inför Herrens ansikte. Prästen utför gärningen för honom. Alla troende kan delta i glädjen, skönheten och äran som finns i Kristus. Du och jag behöver tacka och prisa och fröjda oss mer i honom än vad vi gör. Han är vår frid. Och så kommer vi till verserna 19-23, där det talas om det offer som prästerna skulle ge. Vi läser verserna 19-20. Och Herren talade till Mose och sade: detta är det offer som Aaron och hans söner ska offra åt Herren på den dag då någon av dem tar emot smörjelsen. En tiondels efa fint mjöl som det dagliga spisoffret, hälften om aftonen. Prästen skulle inte bara äta av spisoffret, men också offra en tiondel, det vill säga ge tionde. Prästen som själv mottog tionde skulle också själv offra en tiondel. Och i slutet av vers 22 står det: som ett heloffer ska det förbrännas åt Herren. Präster, pastorer, ja, alla tjänare i församlingen skulle vara exempel för församlingen när det gäller att ge till Guds rike. Vi borde alla ha vår del i tjänsten av att ge vår gåva till Guds rikes arbete. Aktivt ta del i givandet. Så avslutas kapitel 6 med lagen om syndoffret, verserna 24-30. Och Herren talade till Mose och sade: tala till Aaron och hans söner och säg: detta är lagen om syndoffret. På samma plats där brännofferdjuret slaktas skall också syndofferdjuret slaktas inför Herrens ansikte. Det är högheligt. Den präst som offrar syndoffret skall äta det. På en helig plats skall det ätas, i förgården till uppenbarelsetältet. Var och en som rör vid köttet blir helig. Och om något av blodet stänks på någons kläder, skall man tvätta av det bestänkta stället på en helig plats. Ett lerkärl var i kokningen har skett skall slås sönder, men har kokningen skett i ett kopparkärl, så ska detta skuras och sköljas med vatten. Allt mankön bland prästerna må äta det, det är högheligt. Men inget syndoffer av vars blod något bärs in i uppenbarelsetältet till att bringa försoning i helgedomen får ätas. Det ska brännas upp i eld. Var och en som rör vid köttet blir helig. alltså var och en som rörde vid offret. Offret var heligt, och den som vidrörde offret blev helig. Gud, gör mig stilla, så att jag kan bli vidrörd av honom som blev offrad för mina synder. Ge mig öppnade ögon. Låt mig se det altare där mina synder blev till aska och där skulden blev utplånad med blod. Öppna mina ögon. Ge mig min syn. Den själ som har fått uppleva det undret i sitt liv, att av Gud få öppnat sina ögon och fått vidröra Jesus. Han har gått över från döden och till livet. Han har inte bara funnit meningen med livet, men han har funnit själva livet. Och till dig som inte har upplevt att möta Jesus i ditt liv vill jag säga så här. Är det så säkert att det skulle vara någon förlust för dig om du sökte och fann det eviga livet? Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 103-68, Stockholm.